Emanuel Bäckryd heter jag. Jag är medlem här i församlingen. Herre, öppna ditt ord för oss. Låt oss få näring av det idag. Amen. Hörrni, vad kul att få dyka ner i Hebreerbrevet tillsammans med er idag. Det gör vi ju 4 stycken söndagar nu. Vi dyker ner i 4 texter i Hebreerbrevet, den här bibelboken. Och det är gång nummer 2 av 4 idag då. Förra söndagen så gav Fredrik, kan man säga, en slags bakgrund, eller bland annat en slags bakgrund till den bibelboken. Så missar du det så får du lyssna i kapp och få lite, som sagt, bland annat lite bakgrundsinformation till bibelboken då, som jag inte kommer att repetera här idag. Temat för dagens predikan är en gång för alla. En gång för alla. Vi kommer återkomma till var de orden kommer ifrån. Men innan vi dyker ner i texten då, så skulle jag vilja börja med att säga något om det här med att förstå en annan kultur. Det kan ju vara en utmaning att förstå en annan kultur. Alltså, vi lever ju på en viss plats på jordklotet vid en viss tidpunkt i historien. Och det påverkar ju vårt sätt att uppfatta verkligheten, kan man säga. Alltså, vi som är här idag, vi har ju de flesta av oss, ja, inte alla och inte jag faktiskt, men de flesta av oss har vuxit upp i Sverige. Och det påverkar ju oss på en massa olika sätt. Det formar oss. De tankar vi tänker, det sätt vi ser på världen, det som vi anser vara självklart. Så självklart att man inte ens behöver argumentera för det. Alltså, sådana saker handlar i mångt och mycket om kultur. Alltså, vi är så vana vid vissa saker så vi tar det för givet. Och ett väldigt effektivt sätt att bli medveten om sådana här frågor, det är ju att resa till ett annat land. Man behöver inte resa speciellt långt bort. Jag är, som sagt, uppvuxen i Frankrike, har jag sagt några gånger när jag predikat, och jag säger det igen, tar lite exempel därifrån. Och man kan lugnt säga att det finns skillnader i hur man gör saker och ting. Ta bara det här på hur man tilltalar varandra. I Frankrike så duar man inte vem som helst, när man säger ni och herr och fru och fröken. Inte till barn faktiskt, barn är undantaget. Ett barn säger man du till. Och jag minns faktiskt första gången som någon sa ni till mig. När jag var så här 14-15, det var en stor dag. Då kände jag mig vuxen. Det var på bussen, och så var det en gammal dam som kom fram till mig, och så frågade hon någonting. Jag minns inte vad det var hon frågade, men jag minns hon sa monsieur till mig. Och så sa hon ni, kan ni, min herre, hjälpa mig med det här. Det var en stor dag för mig. Så bara en sån här liten trivial sak som hur man tilltalar varann kan vara väldigt, liksom, skilja sig mellan olika länder. Och reser vi längre ut i världen, ja, då kan vi råka ut för kulturkrockar, pratar vi om ibland. Alltså saker som är så annorlunda att det liksom bara, det krockar med oss. Och när man läser Bibeln så kan man uppleva lite sådana här kulturkrockar. För att läsa Bibeln, det handlar om att resa i tid och rum, kan man säga. Och man utsätter sig för ett delvis annorlunda tänkesätt. Och det här är ju inte svart eller vitt förstås, liksom antingen eller, va? Men vissa delar i Bibeln är mer lätt att förstå än andra och så vidare. Men jag tror man kan säga att Hebreerbrevet, som vi dyker in i 4 söndagar nu, är en sån här ganska svår bibelbok som kan skapa lite kulturkrockar på något sätt. Det är sånt vi inte förstår, det är konstiga grejer, va? Det talas om överste präster, blodiga offerrit. Där liksom det djur slaktas, alltså vad är det här? Det verkar ju ganska primitivt, eller hur? Jag tycker faktiskt, när man läser de här texterna, alltså, man kan tycka att det bitvis är lite liksom, vad är det här egentligen för någonting? På vilket sätt är det här Guds ord, kan man tycka, får ställa sig frågan, va? Hur ska man förstå det här konstiga? Det är viktigt att förstå att Guds ord, det kommer aldrig till oss människor liksom som i ett vakuum, så här vakuumförpackat, utan Guds ord, när vi läser Bibeln, så vi tror det är Guds ord som kristna, och det är det ju, men det är också människors ord. Bibelns budskap färgas av den kultur i vilken den skrevs. Och då är det att kunna sortera i det här på ett bra sätt. Alltså att vi bekänner oss till Bibeln som Guds ord, absolut. Men det är Guds ord, säger man ibland, givet genom människor i historien. Och det hinner vi inte fördjupa oss i nu. Men visst är det så att vi senare i veckan har ett församlingsforum om evangelikal bibelläsning. Vi sätter datumet här, var det 20 på onsdag. Så där tänker jag mig att man fördjupar sig i den typen av frågor. Min poäng nu är att betona att ja, Hebreerbrevet kan vara svårt, och vi ska läsa en text nu som kanske låter märklig i våra öron. Men just därför så ska vi spetsa öronen lite extra. För det kan ju faktiskt vara så att det genom den här kulturen så att säga finns i Bibeln, att Gud genom det som står har något viktigt att säga oss. Och det kan ju vara så att vi behöver andra perspektiv än våra vanliga för att se liksom en viss aspekt av verkligheten som vi inte skulle se annars. Så häng med nu till kapitel 8 i Hebreerbrevet. Så vi befinner oss en bit in i boken nu. Och nu säger författaren att han kommer till kärnan, till det han kallar för huvudpunkten. Så vi ska läsa de 7 första verserna plus vers 13 från Hebreerbrevet 8. Jag tror vi får det på vägen, precis. Huvudpunkten i vad jag har att säga är detta. Vi har en överste präst som sitter på högra sidan om majestätets tron i himlen och förrättar tjänst i helgedomen, det sanna förbundstältet som är rest av Herren och inte av någon människa. En överste präst tillsätts för att frambära offergåvor. Och därför måste också vår ha något att bära fram. Om han nu vore här på jorden skulle han inte ens vara präst, eftersom det finns andra som frambär gåvorna enligt lagen. Men vad de tjänar är en skuggbild av de himmelska tingen, så som det blir sagt av Gud till Mose då han skulle uppföra tältet. Se till att du gör allting efter den förebild som du har fått se på berget. Men nu har Kristus fått ett prästämbete som är vida överlägset, eftersom han förmedlar ett bättre förbund, ett som är stadfäst med starkare löften. Om det första förbundet hade varit utan brist skulle det inte ha funnits behov av ett annat. Genom att tala om ett nytt förbund har han gjort det förra föråldrat, och det som blir gammalt och föråldrat ska snart försvinna. Okej, vad är detta? Här talas det om överste präst, om förbund och förbundstält, om skuggbilder av himmelska ting. Vad betyder det här? Ja, men det är inte så svårt som det låter, så i all enkelhet ska jag försöka koda av det här. Jag ska försöka hjälpa att liksom förstå vad betyder det här på ett väldigt grundläggande plan. Och vi ska se att här i det här vi läste, när man kodar av det, så finns det faktiskt evangelium, goda nyheter finns det här. Okej, så om vi ska förstå det här, i Gamla testamentet, som är då den del av Bibeln som kommer före Jesus, enkelt uttryckt, så kan man säga att i många av de här texterna så finns ett offertänk, kan vi kalla det för. Det finns beskrivna olika typer av offer och riter som det sägs att Gud ger instruktioner till folket om att, jag menar, så här ska ni göra. Så här ska ni göra när ni offrar, säger Gud. Och de här offerna, de innebär bland annat att man offrade djur på ett altare under vissa omständigheter. Alltså inte så trevligt om man säger så, tycker jag personligen. Jag vet inte vad du tycker, men det känns inte så. Ja, men så var det. Och det viktiga är ju då att det här var faktiskt inte bara något som israeliterna ägnade sig åt, utan det var ett allmänt spritt fenomen på den tiden. Det var så man gjorde. Och tänker man efter och ser på olika kulturer, så har människor i alla tider offrat till gudarna. Man har haft en slags man har trott att man behöver offra för att kunna nå fram till det gudomliga. Och så tänkte man i hela Mellanöstern på Gamla testamentets tid. Och så har man ju faktiskt också tänkt här uppe i norr för i världen. På vikingatiden. Jag är ingen expert på det, men jag har förstått att man det här med, ni vet, vad heter det? Blotet med teva, inte det. Alltså man ägnade sig åt, inte bara i Mellanöstern utan även här uppe i norr, olika ritualer med offerhandlingar. Mm. Så om det nu är så att det här med, jag går tillbaka till Gamla testamentet, om det nu var så att det här med offer var allmänt spritt på den tiden, så kan man, tänker jag, se på Gamla testamentets de här beskrivna ritualerna, de instruktioner som Gud ger till Israel avseende det här med offer. Man kan se det, tänker jag, det som att det är ett, som ett sätt för Gud att anpassa sig till människans faktiska beteende och möta henne där hon är. Och jag tror förresten det finns en allmän princip här. Och det är det här att Gud möter oss alltid där vi är, inte där vi borde vara. Och en trösterik och hoppfull tanke. Gud möter oss alltid där vi är, inte där vi borde vara. Gud sänker sig ner till vår nivå för att kunna dra upp oss. Och så tror jag man kan se på det här med offersystemet i Gamla testamentet. Alltså jag föreställer mig att Gud resonerar. Om man kan säga att Gud resonerar, kan man det? Jag föreställer mig att Gud resonerar så här. Människor håller på med de här offeriterna. De tror verkligen att de kan nå fram till mig genom att offra de här djuren. De tror till och med att den här lukten som uppstår när de bränner de här, liksom, alltså att de tror att jag gillar det här. Och de förstår inte bättre. De är uppenbarligen helt fast i det här. Hur ska jag nå fram till dem? Tänker Gud. Ja, men jag får väl se till att ge dem en offerrit och en som är tillräckligt lik det de är vana vid, så att säga, va? Det som finns runt omkring dem, så att de känner igen sig, men som samtidigt för dem i rätt riktning och pekar på en viktig sanning. Alltså, tänker Gud, jag får sänka mig till deras nivå för att kunna nå dem. Kan man tänka så? Ja, jag tänker så i alla fall. Och det hjälper mig när jag läser de här texterna. Och kanske hjälper det dig också. Du som är en van bibelläsare, du kanske känner till den här berättelsen om när Israels folk begär av Gud att få en kung. Och varför vill de det? Ja, men de vill vara som alla andra folk. De ser alla andra folk ha kungar. Det vill de också ha. Gud tycker att det är en dålig idé, men de står på sig. Nej, vi vill vara som de andra. Vi vill också ha en kung. De ger sig inte. Och till slut så får de som de vill. Gud ger med sig. Han möter dem på deras nivå. De får sin kung. Fast Gud egentligen tycker att det är en dålig idé. Och jag tänker att man kan se på offersystemet som Gud instiftade i Gamla testamentet på ett liknande sätt. Och resultatet av det här, det är det komplexa system som man kan läsa om i tredje Mosebok, en bibelbok i början av Bibeln. Som kanske då inte är den mest lästa bibelboken av förklarliga skäl. Där kan man snacka kulturkrock när man öppnar den. Men storyn bakom det är ju att Gud har befriat Israel från slaveriet i Egypten. Va? Och så på vägen till Kanans land så passerar de berget Sinai på sin vandring, så att säga, ut från slaveriet. Och där vid det här berget i öknen så slutar de ett förbund med Gud. Vad är det? Jo, de kommer överens med Gud om vad som ska gälla för relationen mellan Gud och folket. Det är ett slags avtal, kan man kalla det för. Och det mest kända i det här är att Mose får ta emot de 10 budorden. Men en annan del av det är att folket får instruktioner om hur offrandet ska gå till. Alltså Gud ger dem det här systemet, det här regelverket. Och det här regelverket inbegriper då bland annat ett slags bärbart tempel. Tabernaklet kallas det också. Eller det är ett tält faktiskt. Det var ett tält i texten. Så nu är vi verkligen inne i texten. Det stod med tält, förbundstältet. Vad är det? Jo, men det är ett slags mobilt tempel som de kan ta med sig på resan och plocka ner och liksom plocka upp och ta med sig. Liksom. Ett mobilt tempel. Ett tält istället för en byggnad. Och senare i historien så ersätts det av templet i Jerusalem. Så i Gamla testamentet finns det präster, där finns det blodiga offer, djuroffer av olika slag, en massa andra exotiska och svårbegripliga grejer som hänger ihop med det här förbundet, med det här avtalet mellan Gud och folket. Det är lite bakgrund till för att förstå det här. Så vad är det författaren till Hebreerbrevet säger om det här systemet typ med, långt mer än 1000 år senare? Jo, han säger uttryckligen att det fanns brister i det här systemet med offrandet av djur. Tänkte du på det? Det sägs väldigt tydligt, va? Nu när Jesus har kommit så behövs inte längre det gamla. Det gamla är, läste vi, föråldrat. Något nytt har kommit. Så det författaren gör är att han förklarar för dem som tar emot det här brevet och då i förlängningen för oss att vi inte behöver ägna oss åt det här offrandet av djur. Det är ganska skönt, va? Och så säger han också att det gamla systemet var, vadå? Jo, men det var som en skugga av verkligheten. En skugga. Nu har verkligheten kommit, säger han. I och genom Jesus så behövs inte den här skuggan längre, för originalet har kommit. Jesus är som en gammaldags överste präst, säger han. Med den skillnaden att han offrade inte ett djur utan sig själv. Vad Jesu död betyder och hur man exakt ska förstå det som hände på korset, det har ju kristna mediterat över i 2000 år. Och det var ju påsk alldeles nyligen, eller hur? Vi har precis firat påskens mysterium, som är då mysteriet om den här ultimata översteprästen Jesus. Poängen nu som jag vill få fram är att du ska se parallellen mellan det gamla och det nya. Och att det gamla offersystemet som vi kan läsa om i Gamla testamentet och som ser så märkligt ut och som känns så konstigt, det var, kan man säga, som en första grov skiss på det som skulle komma. Någon slags grov skiss. Det var ofullkomligt på många sätt, men det pekade i alla fall i rätt riktning. Så kan man förstå det här offersystemet som en grov skiss på det som skulle komma. Och jag sa ju att dagens tema för predikan är ju en gång för alla. Och de orden stod ju inte i den texten vi började läsa. Så var kommer det uttrycket ifrån? Jo, men det kommer faktiskt från kapitlet innan, från kapitel 7. Och vi ska få upp en vers från kapitel 7 på väggen. Nämligen då vers 27. Säger författaren så här. Han, alltså Jesus, måste inte som de andra överste prästerna dagligen offra först för sina egna synder och sen för folkets. Det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv. En gång för alla. Alltså, vi behöver inte ägna oss åt offerritualer för att nå fram till Gud, för att få kontakt med Gud. Därför att Jesus står för den kontakten, och det har han gjort en gång för alla. Det behöver inte upprepas. När vi firar nattvard och tar bröd och vin så minns vi och vi firar det som hände på korset. Vi tar in det i vår kropp, va? Bokstavligt talat. Vi proklamerar det, vi upplever det, vi gläds över att vägen till Gud en gång för alla är öppen genom den evige överste prästen Jesus. Och genom honom har vi tillgång till Gud. Så att du behöver inte tro att du måste gå igenom en liksom massa riter och komplicerade ritualer för att möta Gud. Det behövs inte. Vägen är öppen. Och den heter Jesus Kristus. Så i den här gamla, konstiga texten som finns där man kodar av det, så finns det väldigt goda nyheter för oss idag. Men, och det här är viktigt, tror jag, det är jätteviktigt, att det här med direkt access till Gud, det är ju faktiskt enligt kristen tro ingen självklarhet. Och den här texten hjälper oss att se det, va? Den hjälper oss att se att se det som dåtidens människor förstod väldigt väl. Det var självklart för dem, men vi missar det ofta. Nämligen det här att i någon bemärkelse så behövs det en medlare mellan Gud och människa. Det visste de. De hade det i sin kultur. Jag kan inte nå fram till Gud själv, det måste finnas en medlare. Jag klarar inte det här själv. Så fast det är mycket konstigt i detta, men det fanns ändå en viktig insikt i det som vi behöver lära oss av dem. Vi behöver vara ödmjuka och lyssna på den gamla textens budskap om behovet av en medlare. Och för att återknyta till början av min predikan så kanske kommer jag att betona människans vilsenhet när det gäller det här med offer och så. Men det finns alltså också en djup insikt bakom de här riterna också. Nämligen att en insikt som vi i vår tid tenderar att missa då. Nämligen då att det behövs en medlare mellan Gud och människa. Och den medlaren, det är Jesus Kristus som en gång för alla öppnade vägen till Gud. Gamla testamentets offersystem var en slags grov skiss på det. Varken mer eller mindre. Så i sin ofullkomlighet så förmedlade det ändå en viktig insikt som vi behöver ta till oss idag. Ja, när vi läste från kapitel 8 så hoppade vi över verserna 8 till och med 12. Och de ska vi läsa nu. I de här verserna då så citerar författaren profeten Jeremia från Gamla testamentet. Och Jeremia, det är ungefär så där 600 år före Kristus då. Så varför citerar Hebreerbrevets författare profeten Jeremia? Jo, han vill visa att tanken att det gamla förbundet en dag skulle bli föråldrat. Han vill visa att det inte är en ny tanke som man så att säga hittar på i efterhand. Utan det finns redan löftet om ett nytt förbund. Redan i Gamla testamentet. Det utlovas långt innan Jesus föds. Så det är liksom ingen efterkonstruktion. Så vi läser de här mellanliggande verserna som är då ett citat ifrån Jeremia. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och Judahus. Ej så som det förbund jag slöt med deras fäder, den dagen tog de i handen och förde dem ut ur Egyptens land. Ty de förblev inte i mitt förbund och jag frågade därför inte heller efter dem, säger Herren. Detta är det förbund jag ska sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren. Jag ska lägga min lagar i deras sinnen och inrista dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Ingen ska behöva undervisa sin landsman, ingen sin bror och säga, lär känna Herren. Alla ska veta vem jag är. Från den minste till den största. Jag ska förlåta dem deras orättfärdighet. Och deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg. Tolkningen av det här, ja, det hinner vi inte med nu. Men poängen med det här nya förbundet som utlovas där. Ja, men det läser vi faktiskt om varje gång vi firar nattvard. Du känner säkert igen orden från första Korinthierbrevet 11. Jag tar och läser dem. Ni får dem inte på väggen, men du känner igen dem. Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt och sa, detta är min kropp som offras för er. Gör det till minne, detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa, denna bägare är det nya förbundet. Där har du det. Det nya förbundet genom mitt blod. Varje gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Du kanske inte har tänkt på det förut, var det där kom ifrån, det nya förbundet som du hör varje söndag när vi firar nattvard, varje gång vi gör det så hör du det. Men det kommer sig ifrån Gamla testamentet. Ser du hur det hänger ihop? Vi kan inte strunta i Gamla testamentet, det är vår historia. Det är där vi har våra rötter som troende. Det nya förbundet. Det var det som vi firade när det var påsk alldeles nyligen. Okej, vad har vi lärt oss idag då? Vad har vi lärt oss idag? Jo, att även svåra bibeltexter kan ha något viktigt att säga oss om vi orkar skrapa lite på ytan. Det finns en skatt där. Och att läsa Bibeln, det är som att dyka ner i en annan kultur. Det kan kännas främmande, men som sagt också lärorikt. Och i Gamla testamentet så har vi upptäckt evangelium, glada nyheter. Om vad då? Jo, men att Gud, det står att Gud en dag ska komma till människan med ett nytt förbund. Ett nytt uttryck för relationen mellan Gud och människa. Och när Hebreerbrevet tittar tillbaka på det gamla så beskrivs det som en grov skiss på det som ska komma en dag. Så idag behöver vi inte tro att det behövs massa komplicerade ritualer för att möta Gud. För vi har en medlare mellan människa och Gud som vi bekänner oss till. Nu kommer 2-3 meningar som sammanfattar allting och som avslutar min predikan. Så lyssna nu, vad var det han sa idag när han pratade om den här konstiga texten som inte begrep ett ord av när han läste den. Men vad var poängen? Nu kommer det 2-3 meningar, lyssna nu. Enligt kristen tro behövs det en medlare mellan mänsklighet och Gud. Och denna medlare, Jesus Kristus, har en gång för alla öppnat vägen till Gud. Det är väl goda nyheter. Vi ber, tack gode Gud, att vägen till dig är öppen. Inte för att vi är präktiga eller duktiga eller något annat, utan vägen till dig är öppen därför att du själv har öppnat den. Tack att vi inte behöver några komplicerade ritualer eller något annat konstigt, utan vi kan bara komma till dig, Jesus Kristus. Och genom dig har vi direkt access till Gud själv. Tack att du är länken mellan mänsklighet och dig själv. Och tack att vi får vandra på den vägen. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.